بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom profetens ärade sira alaihi salatu wassalam, hans fina biografi, och vi talade förra veckan om nyttorna i att känna till sira, och vi nämnde kortfattat om profetens släktträd alaihi salatu wassalam och hur han växte upp som pojke, att han växte upp som föräldralös då hans far dog innan det att han föddes, och hans mor dog vid 6 års ålder, och att hans farfar tog hand om honom, sen dog även han och sen hans farbror Abu Talib, tills det att han växte upp, och Abu Talib stod alltid vid profetens sida alaihi salatu wassalam, även om han inte accepterade budskapet öppet. Han visste att han var en sann profet, men han vägrade att öppet visa att han var muslim eller att acceptera islam överhuvudtaget. Och han var också den som såg till att profeten Hassan inte blev skadad och förföljd av Quraysh. De var väldigt rädda för honom. Han hade väldigt mycket status i det samhället där de levde. Sen säger författaren fasl, kapitel. Berättas från Imam Ahmed, från Buraida radiallahu anhu. Han sa att vi gick ut med profeten sallallahu alaihi wasallam tills vi kom till Waddan. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: stanna där ni är. Han gick iväg. Och när han kom tillbaka så var han väldigt ledsen. Och han sa: jag kommer från min mors grav, Muhammed mors grav. Jag bad Allah om att förmedla för henne. Och i en annan hadith: jag bad Allah att han skulle förlåta henne, men han förbjöd mig. Och sen så sa han: jag har förbjudit er från att hälsa på gravar, men nu är det tillåtet för er att hälsa på gravarna. Och det lades till en hadith: för det kommer att påminna er om döden. Så besök begravningsplatser, för det påminner om döden. Och en liknande hadith, så gick han dit och besökte hans moders grav alaihissalam, och grät otroligt mycket. Och sahaba sa: vi aldrig sett honom gråta så mycket. Och han sa: det här är min mors grav, Amina bint Wahb. Jag bad min herre om tillåtelse om att få besöka henne. Han tillät mig. Jag bad honom om tillåtelse om att få be om förlåtelse för henne, men han förbjöd mig. Och sen så grät han. I Muslim berättas det också från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att en man kom till profeten alaihissalatu wassalam, och han sa: ja Rasulullah, vart är min far? Och då så svarade han: i elden. Så mannen gick iväg, och då så sa profeten alaihissalatu wassalam: min far och din far är i elden. Både min far och din far är i elden. Och en liknande hadith, så kom en beduin till honom och sa: min far brukade be och han gjorde si och si och så goda gärningar. Vart är han någonstans? Och då så sa profeten sallam: han är i elden. Och när beduinen gick iväg så var det som att han blev ledsen. Och då nämnde han då, beduinen frågade då tillbaka: vart är din far? Och då så sa profeten sallam: så varje gång du går förbi en kafirs grav, så ge honom nyheterna om att han ska till elden. Alltså när du går förbi en icke-muslims begravningsplats, så säg: abshir bin nar, ya kuffar. Det här kapitlet är ganska viktigt, för det klargör vad som händer med folk om de dör som icke-muslimer. Imam Nawawi säger i hans förklaring på Sahih Muslim: haditherna bevisar att det är tillåtet att besöka icke-muslimers gravar, och att det är tillåtet att bevisa dem, att besöka dem när de lever. För om det är tillåtet att besöka dem när de är döda, så måste det vara ännu mer tillåtet att besöka dem när de är levande. Och hadithen bevisar också att det är förbjudet att be om förlåtelse för en icke-muslim. Och han säger också an-Nawawi i förklaringen på hadith Anas gällande profetens far alaihissalam, att han är elden. Han säger hadithen bevisar att den som dör som icke-muslim går till elden och att hans släktskap inte kommer att gynna honom. Som här, profetens egen far alaihissalam gynnas inte av att hans son är den bästa av skapelsen. Och hadithen bevisar också att de som dog under den perioden som var alltså mellan Jesus, Isa och Muhammed sallam, att de här personerna som då dyrkade statyer kommer att vara i elden. Och att de inte ursäktas av att de inte hade fått budskapet. För de kände till profeten Ibrahims budskap, alltså Tauhid, och de andra profeterna alaihi wasallam. Och Al-Bayhaqi, en av de stora lärda som ledde förut, säger också: vart ska de annars vara, hans föräldrar alaihissalatu wassalam, vart ska de annars vara i nästa liv om de brukade dyrka statyer, om de inte är äldre, vart ska de annars vara någonstans då de dog och inte hade antagit profeten Isas ibn Mariams religion, och att de inte accepterade eller var troende, inte någonting som smutsar ner profetens släktskap alaihissalatu wassalam eller skadar honom det minsta. Varför? För det är tillåtet att gifta sig med icke-muslimska kvinnor, judar och kristna, och man kan aldrig klaga eller klandra barnen för att deras släktskap skulle vara dåligt eller någonting sånt. Det påverkar inte dem. Och Sheikh Al-Bani nämner här i fotnoten att samma sak gäller profeten Ibrahim alaihissalam. Hans far Azar var en avgudadyrkare, en man som själv gjorde statyer. Men det skadar inte Ibrahim det minsta, eller hur? Profeten Nuh alaihissalam hade en son som var kafir. Det skadar inte honom det minsta. Och profeten Lot hade en fru som var kafir. Det skadar inte honom, och så vidare. Utan varje person står till svars för sina egna gärningar. Och så säger Ibn Kathir elden och Abu Talib, Abdul Muttalib är i elden, går inte emot hadithen som nämner att folk som inte har fått ett sändebud kommer att prövas på domedagen. Det går inte emot denna hadith, som han säger att vi har förklarat i tafsir på versen وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَبَعَثَ رَسُولَ. Vi straffar inte förrän vi har sänt ett sändebud. Surat al-Isra, vers 15. Varför? För vissa kanske accepterade budskapet, och vissa som inte hade fått höra om budskapet kommer att prövas på domedagen. Taib. Sen nämner författaren kapitlet om att profeten alaihissalam reste med hans farbror till Sham i ung ålder och träffade en präst eller en munk, vad man kan säga det, på vägen, som heter Buhayra. Men den här hadithen är faktiskt inte autentisk enligt många av de lärda. Den är svag. För det finns vissa konstiga saker i den hadithen som inte stämmer. Som att han skulle ha varit 12 år och Abu Bakr och Bilal åkte med honom. Och Bilal, Abu Bakr var väldigt, han var 2 år yngre, och Bilal, Allah, om han ens fanns i Mekka på den tiden och så vidare. Så det är många saker som tyder på att den här hadithen är svag och även i kedjan. För vissa kristna försöker använda den som bevis på att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam lärde sig allt han kunde om religionen från den här munken, till exempel. Det är vissa som säger det, att han har lärt sig från andra. Men hadithen stämmer inte ens, den är inte autentisk. I kedjan och i metten och i texten, båda som Dhahabi nämner, att både kedjan och texten är inautentiska. Allah. nästa kapitel om hur profeten sallallahu alaihi wasallam växte upp och hur Allah subhanahu wa ta'ala skyddade honom under hela hans liv, tog hand om honom som föräldralös. Som Allah säger, alam najidka yatiman fa'awa, fann vi dig inte som föräldralös och tog hand om dig. De lärda är överens om att profeten alayhi salam är felfri när det gäller kufr, både innan och efter islam. Alltså han begick inte otro, han gjorde inte kyrk vare sig före han blev profet eller efter han blev profet. Det här är de lärde överens om. Och Allah skyddade honom från många saker. Det har nämnts i vissa hadither att han aldrig gick på deras fester och så vidare. De haditherna finns också lite snack om att de inte heller är autentiska. Men generellt så är det. Han har inte dyrkat någon staty. Och vi kommer lämna lite bevis här. När de skulle bygga Kaaba, och då var han 35 år gammal och hjälpte till med detta, så bar de stenar. Och då så sa Al-Abbas till profeten alayhi salatu wasalam, bär stenarna på din axel med din izar, alltså ditt plagg som man lindar runt midjan. Och när han då skulle göra det, alltså ta av sig kläderna, för det var ingenting dåligt hos dem i Mekka att visa sin aura, visa sin nakenhet, så när han skulle göra det så svimmade han. Och när han vaknade upp så sa han, izari, vart är min izar? Så Allah subhanahu wa ta'ala skyddade honom även i jahiliya för att han skulle visa sig naken. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Bayhaqi berättar från Zaid ibn Haritha, som var tjänare till profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Han sa, vi gick runt Kaaba. Och vi nämnde förra veckan, tror jag, att de i Mekka hade kvar många av Abrahams läror. Som att de gjorde tawaf runt Mekka. De gjorde hajj och så vidare. De hade kvar många av de här lärorna, fast de hade blandat dem med kyrk. Så han sa, det fanns statyer runt Kaaba. Det fanns två stycken av koppar. En som hette Isaf och en som hette Na'ila. Som al-mushrikin brukade gå och stryka över. För att då ta baraka från dessa statyer. Så han sa, jag gick runt Kaaba med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och när jag gick förbi statyn så strök jag över den. Och då så sa Rasulullah salam till mig, alltså det här innan han blev profet, han sa, gör inte så. Och när Zaid fortsatte att gå så sa han, jag ska göra det en gång till för att se vad som händer eller vad han säger för någonting. Så gjorde jag det en gång till och då så sa han till mig, har jag inte förbjudit dig från att göra detta? Och då så sa Zaid senare, vid honom som ärade honom med att ge honom uppenbarelsen, så rörde han aldrig en staty i hela sitt liv. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala sände ner budskapet på honom. Och Sheikh Albani i den här hadithen är Hassan. Så han rörde aldrig en staty under hela sitt liv. Då han försökte dyrka Allah så gott han kunde på Ibrahims tillvägagångssätt. Och samma sak i hajj-riterna gjorde han inte heller som folket i Mekka. Utan han höll sig mera till de traditionerna som man skulle göra. Samma sak gällande mat. Salim ibn Abdullah berättar att han hörde ibn Umar radiyallahu anhuma berätta från profeten alayhi salam att han träffade Zaid ibn Amr ibn Nufail utanför Mekka. Och det här var innan han blev profet. Så den här mannen ville bjuda honom på kött. Han vägrade att äta från köttet. Och så sa han, jag äter inte från det som har slaktats på era offeraltare. Och inte heller äter jag av det köttet där man inte har nämnt Allahs namn. Och den här hadithen är också autentisk. Nästa kapitel om hur han gifte sig med Khadija radiyallahu anha. Khadija bint Khawailid, bint Asad, ibn Abdul Uzza, ibn al-Qusay. Och det har också berättats här, och det är inte heller autentiskt, men det är värt att nämna i alla fall, Det kan vara så, det kanske inte är så. Att profeten Salman jobbade åt Khadija. Och hon skickade ut dem tillsammans med en arbetare som hon hade som hette Mejsara. För att göra affärer i Yemen och i Sham och så vidare. Och den här mannen som hette Mejsara såg hans goda karaktär. Och berättade för Khadija om hur bra han var. Och sen så ville hon då gifta sig med honom. Den här hadithen är inte så autentisk. Men vad som stämmer är att han jobbade som fåraherde. Och han sa till sina sahaba, det finns ingen profet förutom att han har varit fåraherde. Och så sa hans sahaba, till och med du ja Rasulullah. Han sa, till och med jag brukade valla fåren utanför Mekka. Och den hadithen finns i Bukhari. Taib, när gifte han sig med Khadija? Han gifte sig med henne vid 25 års ålder. Och hur gammal var hon då? Ja, vem vet. Det som är känt, ja, 40, det är det som är känt. Men det är inte autentiskt. Det som Ibn Ishaq säger, att en av de lärda i Sira, att han gifte sig med henne när hon var 28 år gammal. 28 år gammal. Och det här är inte heller 100% autentiskt, men det är mera. Det lutar mer åt sanningen. Varför? Jo, för att han fick 6 barn med Khadija. Taib, Abdullah, Qasim, som båda dog innan det han blev profet. Och 4 flickor. Zainab, Umm Kulthum, Fatima och Ruqayya. Som alla blev muslimer och gjorde hijra med honom. Och det är mer troligt att en kvinna fick 6 barn vid 28 års ålder än 40 års ålder. Eller hur? För när kvinnan börjar närma sig 50 så går det neråt och det är svårt att få barn. Så det verkar vara mer, luta mer åt att hon då var 28 när de gifte sig. Wallahu a'lam. Khadija radiallahu anha var den första kvinnan han gifte sig med. Och hon dog radiallahu anha 3 år innan hijra. 3 år innan det att de utvandrade till Medina. Och Aisha radiallahu anha brukade säga, jag har aldrig varit avundsjuk, eller jag har inte varit så avundsjuk som jag har varit på någon av, jag har inte varit så avundsjuk på någon av profetens fruar sallallahu alaihi wasallam som jag har varit mot Khadija radiallahu anhum. Svartsjuk. Nej, svartsjuk. Fast jag inte ens har träffat henne. Profeten sallallahu alaihi wasallam i Medina, när han slaktade ett får, så brukade han skänka kött och säga, ge bort det till Khadijas vänner. Och hon sa, Aisha radiallahu anha, en dag så blev jag arg. Och jag sa, Khadija. Typ sådär. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, mycket fint och mjukt, inni ruziqtu hubbaha. Att Allah gav mig kärlek till henne. Alltså jag kan inte hjälpa. Jag älskar henne. Rawahu Muslim, berättade om Muslim. Och det var de två kvinnorna som han älskade mest. Khadija och Aisha radiallahu anha. Radiallahu anhunna. Nästa kapitel om hur man byggde Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, inna awwala baytin wudhiya linnasi lalladhi bi Bakka. Det första av hus, alltså det första av moskéer som byggdes, är det som är i Mekka. Välsignat och en vägledning för mänskligheten. I det finns det klara och tydliga tecken. Maqam och Ibrahim, stället där Ibrahim stod. Wa man dakhalahu kana amina. Det som träder in där kommer att vara i säkerhet. Wa lillahi 'alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Och det är en plikt för människorna att göra hajj till Allahs hus om de har möjligheten. Al-Imran 96-97. Så den första heliga moskén som byggdes på jorden, det var Masjid al-Haram i Mekka. Och vi nämnde förra veckan att det var profeten Ibrahim som byggde den tillsammans med Ismail alayhi salam. Profeten sa så, han frågades, Vilken är den första moskén som byggdes på jorden? Och då så sa han Masjidul Haram. Och så sa personen sen vilken kom efter den? Då så sa han El Masjidul Aqsa, moskén i Jerusalem. Och då frågade man igen, hur lång tid var det mellan dem? Och då så sa han 40 år. Det var 40 år mellan dem. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och så säger Ibn Kathir att vi har talat om det här, att Masjid al-Aqsa i Jerusalem byggdes av Israel, som är namnet på Jakob, alltså Bani Israel, som ni ofta hör i Koranen, betyder Israels barn, och Israel refererar till profeten Jakob alaihissalam. Okej? Så det var Jakob alaihissalam som byggde, eller la grunderna till den här moskén. Och det sades också i Bukhari och i Muslim från profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah har sannoliken gjort detta land heligt fram till domedagen. Eller han har gjort det heligt den dagen han skapade himlarna och jorden. Så det kommer att vara heligt fram till domedagen. Man byggde om Kaaba, som vi sa, innan det att profeten sallam blev profet. Så Quraysh hade en tvist i vem som skulle sätta fast den svarta stenen. Ni vet att Kaaba är fyrkantigt och på ett av hörnen finns det en svart sten som kommer från paradiset. Den var först vit, vitare än snö, och sen smutsades ner av folks synder och kyrk och så vidare. En tvist uppstod bland Quraysh vem som skulle sätta fast den här stenen och vem som skulle bära den mellan stammarna och så vidare. Och då var det en man som sa, låt den första personen som träder in genom den här dörren vara den som bestämmer och den som då får sätta upp stenen. Och då var mannen som kom profeten Muhammed alaihissalam. Och när han kom så sa de atakumul amin, den pålitliga har kommit. Han kallades för el amin även innan han blev profet, för de visste att han inte svek och bedrog, utan han var ärlig. Så vad sa han för någonting? Han sa jo, lägg ut en filt eller klädesplagg, lägg stenen i mitten och alla tar ett hörn eller en del av tyget och bär upp stenen. Och sen satte han själv dit den. Så alla fick vara med och så han löste den här tvisten på ett mycket kan man säga, politiskt sätt eller mycket bra sätt. Jenny. Vi nämnde också förra veckan att judar och kristna kände till att det skulle komma en profet. De visste att det skulle komma en profet. Som det nämns här i boken. Ibn Kathir han säger. De lärda från judarna, munkarna, rabbinerna. Från kristna och judar. Och även siarna, spåmännen. Från araberna. Kände till att en profet skulle komma. Att tiden var nära. Och gällande judar och kristna så var det kunskap de hade fått från sina böcker. Där han beskrevs klart och tydligt hur han skulle vara och vilken tid han skulle komma. Och även till vilken plats han skulle komma. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Araf 157 Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyul ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. De som följer profeten, det illitterära sändebudet som varken kunde läsa eller skriva, som de finner med sina beskrivningar i Taurat wal Injil, i de uppenbarade skrifterna. Han beordrar dem med det goda och förbjuder dem från det onda. Och yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Han tillåter för dem de goda av saker och förbjuder för dem allt som är ont. Och ta bort de svåra saker, eller de svåra avtal som typ judarna hade tvingat på sig själva. De hade förbjudit vissa saker för sig själva som egentligen inte var haram, gällande mat och så vidare. De gjorde det svårt för sig själva. Han kom också och beskrivs som en profet som kommer för att ta bort dessa bördor och dessa bojor som betynger deras halsar. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Så de som tror på honom, ärar honom, ger honom seger och följer det ljus som han har sänts med, det är de som kommer att få framgång. Så här är en vers i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver vad som har sänts ner i de tidigare böckerna. Att han ska beordra med det goda och förbjuda från det onda. Göra det som är tillåtet halal och det som är dåligt förbjudet. Och att han ska underlätta för människorna. För det finns vissa bestämmelser som är jättesvåra. I till exempel i judendomen. De har ju självklart förvrängt det nu, för de kan ju själva inte leva upp till det. Som att om en person ber en synd, så ska han döda sig själv. Som toba. Eller att man inte får äta kött med fisk, kött med skaldjur, kött med mjölk och jag vet inte vad. Jättesvåra regler. Man får inte ens ha samma kastruller för att tillaga dem och så vidare. Om en kvinna har mens får man inte röra henne. Och det finns kvar idag i judendomen. Så det är mycket svåra regler som de själva önskar. Kanske att de skulle underlättas för dem. Om de bara skulle ha följt profeten Muhammed alaihissalam. Och alla profeter som kom och som har kommit har berättat om hans ankomst, att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam skulle komma. Som Allah säger i Koranen: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Då Allah subhanahu wa ta'ala minns då Allah tog emot profeternas löfte att jag har låtit er ta del av uppenbarelsen och visdomen, att det kommer att komma en profet som ni måste tro på. Och han bekräftar det som ni har fått tidigare. Alltså vi bekräftar de tidigare uppenbarelserna. Och om han kommer så ska ni ge honom seger. Ni ska tro på honom, ge honom seger. Accepterar ni detta? Allah frågar profeterna, accepterar ni detta avtal? Att följa honom om han kommer. Och profeterna accepterade detta avtal. Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Säg, vi har accepterat. Så de ingick ett avtal i att följa profeten Muhammed SAW om han skulle komma. Och det här har också nämnts en gång då Umar radiallahu anhu stod och läste några blad från Taurat som fanns på den tiden. Och när profeten såg honom så frågade han vad det här för någonting. Han sa det typ Moses böcker och så vidare. Och då så blev profeten arg alaihissalam. Och han sa vid honom som har sänt mig vid sanningen, om Moses skulle leva så skulle han vara tvungen att följa mig. Alltså det går inte att följa Bibeln efter att han har kommit. Utan han skulle vara tvungen att följa honom. Alla profeter. Och samma sak bevisas också av Isra al-Mi'raj, himlafärden. När han först togs till Al-Quds, till Jerusalem, där han bad i Masjid al-Aqsa. Och han fick be med alla profeter. Och han var deras imam. Så imamen är folks ledare. Så han har den högsta statusen bland alla profeter. Och alla profeter blev beordrade att följa honom. Och att kalla sitt folk till att följa honom. Som det också har nämnts i en hadith i Bukhari av Ibn Abbas radiallahu anhumma. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: det finns ingen profet som Allah har sänt förutom att han ingick ett löfte att om Allah sänder Muhammed och ni lever så måste ni tro på honom, ge honom seger, och att ni också måste beordra era följeslagare med detta. Ibn Ishaq berättar också en fin hadith från en man, en sahabi. Han sa, och den här mannen bodde i Medina. Och vi nämnde innan att judarna visste att profeten skulle komma till Medina. Men de visste inte att han skulle vara arab, de trodde han skulle vara jude. De visste att han skulle komma till en stad som ligger mellan två lavaområden och där det finns massor med palmträd och så vidare. Så de var där och väntade på honom, att han skulle komma. Och denna sahabi säger att då vi bodde i Medina, innan islam, då var vi mushrikun, de månggudadyrkare. Han sa, en av de sakerna som fick oss att bli muslimer, med Allahs rahma och Allahs vägledning, var att vi brukade höra män från judarna. Då vi gjorde kyrk och så vidare, dyrkade statyer, så fanns det folk från judarna och Ahlul Kitab. Folk som var från Ahlul Kitab. Som hade kunskap. Vi hörde dem berätta vissa saker. Ibland blev det problem mellan oss. Och vi tillfogade dem en viss skada. Då så brukade de alltid säga, tiden är nära då en profet ska komma. Han kommer att kriga mot er tillsammans med oss. Han kommer att döda er så som Ad och Iram blev förgjorda. Och det här brukade vi höra om och om igen. Det här var vad juden sa. Att det kommer att komma en profet och han ska strida med oss mot er. Han ska hjälpa oss. Och så säger sahabin, och när Rasulullah kom, sallallahu alaihi wasallam, så älskade vi honom. Ahbabnahu. Då han kallade oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi visste att han var den som judarna brukade berätta om. Så vi skyndade oss i att acceptera hans budskap. Vi trodde på honom och de förnekade honom. Så gällande oss och dem sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Att när boken kom så bekräftar det som varit innan, alltså de tidigare skrifterna. Och de tidigare bad om Allahs seger. Att Allah skulle sända denna profet för att ge dem seger över månggudadyrkarna. Och när han kom och de kände igen honom så förnekade de honom. Som Allahs förbannelse vara över de otrogna. Surat al-Baqara, vers 89. Förstår ni vilka högmodiga människor? Och det är också ganska skrattretande att de här människorna blev muslimer på grund av kunskapen de hade fått av judarna. Och judarna som hade kunskapen blev inte ens muslimer. Allah al-Musta'an. Som det nämns att de var högmodiga och avundsjuka på att han inte var arab, jude. De var avundsjuka och avundades att han hade sänts bland araberna. Och sa att en profet måste komma från judarna. Och författaren nämner många händelser som tyder på att de visste att han var profet. Men vägrade att tro på honom. Och så nämner han berättelsen om Salman al-Farisi. Som också vittnar om samma sak. Och som vi sa så har vi gått igenom den. Den finns på hemsidan. Ni kan lyssna på den där, inshallah ta'ala. Och samma sak även spåmännen visste att han skulle komma. För innan han kom så var, vad kan man säga, det var lättare för jinnerna att lyssna på vad som sades i himlen. Det finns hadith som tyder på att änglarna, när Allah bestämmer någonting, så säger han det till folket i himlarna, till änglarna. Och änglarna talar om det. Tills det är att de når den lägsta himlen. Och de talar om det i himlen. Så vissa av jinnar kan ju flyga och andra liksom satte sig på varandra tills det att de kom upp och kunde lyssna på vad änglarna sa. Och så går de ner och säger det här till en spåman. Tillsammans med 99 lögner. Och det är därför ibland spåmän kan säga saker som stämmer om framtiden. Att år, si och så kommer det bli jordbävning i den staden. Och så blir det det. För att de har fått den här informationen av shaitan. Som har fått den av änglarna. Men samtidigt så säger han 99 saker som inte stämmer. På den här lögnen. Tillsammans med den här saken som är sann. Men när profeten kom, alaihi salam, så gjorde Allah det svårare för dem. Och då började det bli mycket stjärnfall. Och de här stjärnfallen var just till för att skjuta, liksom hindra shayatin från att lyssna på vad änglarna sa. Men även innan då så hade de fått den här kunskapen om att det skulle komma en profet. Och de brukade berätta det för folket. Och när folket kom så visste de att det var detta som spåmännen hade berättat om. Vi går vidare till hur profeten Salam för första gången fick uppenbarelsen. Hur uppenbarelsen brukade komma ner till honom. Det var när han var 40 år gammal. Och de säger att det är den åldern som alla profeter blev sända, nämnde många lärda. För det är den åldern då sinnena verkligen blir kompletta. Man blir lugn som människa. Man blir förståndig. Man blir mogen fullt ut vid 40 års ålder. Bukhari berättar från Aisha radiallahu anha i den långa hadithen, och det är den andra hadithen som nämns i Sahih Bukhari. Om ni börjar läsa även i den förkortade versionen finner ni denna hadith. Hon sa: när profeten Salam först fick uppenbarelse så var det genom sanddrömmar. Alla drömmar han såg föll in precis som dagen faller in vid morgonen. Alltså drömmarna kom och liksom visade sig i verkligheten. Det var sanddrömmar som skulle då förbereda honom på profetskapet. Och det här pågick under 6 månader. Under 6 månader fick han sanddrömmar. Och hela profetskapet var under 23 år. Taib. I en hadith så säger profeten Salam att drömmar är en del av 46 i profetskapet. Och då säger många lärda i förklaringen på den här hadithen att just 46 delat i 6 månaders perioder, eller ja, det blir liksom 23 år, eller hur? 23 plus 23 blir 46. Så att det då signifierar de här 6 månaderna då han först fick drömmar. Och drömmar generellt är också någonting som har sagts att det är det enda som finns kvar från profetskapet. Det enda som finns kvar från profetskapet är goda drömmar som en troende ser, eller de ses till honom. Någon annan ser en dröm om en annan broder eller syster som då liksom kommer med nyheten om någonting bra och så vidare. Så drömmar är en viktig del, och inshallah någon gång ska vi ha föreläsningar om drömmar. Och efter dessa drömmar så tyckte han om att vara ensam. Så han gick upp till berget Hira utanför Mekka. Och var i grottan där, Hira. Och man kunde se Kaaba från denna grotta. Och han dyrkade Allah i denna grotta. I flera nätter. Ibland flera veckor kanske. Och när maten tog slut så gick han till sin familj, hämtade mera mat och gick tillbaka. Tills det att uppenbarelsen kom för första gången. Och då kom ängeln och sa: Iqra, läs. Och då så sa profeten Salam: Ma ana biqari, jag kan inte läsa. Och det kan också betyda: vad ska jag läsa? Vad är det jag ska recitera? Men de flesta säger att det betyder: jag kan inte läsa. Så Jibril tog honom och liksom skakade om honom, kramade honom väldigt hårt tills han nästan tappade han nästan svimmade av. Och så sa han, när han släppte honom, iqra, läs. Och sa han, jag kan inte läsa. Och tog honom en tredje gång, en andra gång och sen en tredje gång och sa samma sak. Och sen släppte han honom. Och då så sa han, jag kan inte läsa. Och då så sa han efter tredje gången, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Läs i din herres namn. Han som skapat människan av en alaqa, någonting som en fastklibbande droppe. Iqra wa rabbuka al-akram. Läs i din herres namn, den mest generösa. Han som lärt människan med pennan, lärt människan vad hon förr inte visste. Surat al-Alaq, vers 1-5. Och profeten Salam skyndade sig hem, skräckfylld, tills att han kom hem till Khadija radiallahu anha. Och han sa, zemmiluni, zemmiluni. Linda in mig, eller täck mig, täck mig. Så hon täckte honom tills det att rädslan försvann. Och Khadija undrade vad som hade hänt. Han berättade vad som hade hänt. Och han sa, jag är rädd över att någonting ska drabba mig. Och då så tröstade Khadija honom radiallahu anha genom att säga, kelle, nej, abshir, glada nyheter, vid Allah, Allah kommer aldrig att svika dig. Aldrig kommer han att svika dig. För du håller relationen med din familj. Du talar sanning. Du är generös mot dina gäster. Du hjälper de fattiga och de utsatta. Och du hjälper och står upp för sanningen. Och sen tog Khadija honom till hennes kusin, Waraqa ibn Nawfal, ibn Asad, ibn Abdul Uzza. Och det var en person som hade blivit kristen, alltså följt Isas väg i Jahiliya. Och han brukade skriva al-Injil på armeniska. Och han hade blivit gammal och förlorat synen. Och Khadija radiallahu anha sa till honom, min kusin, lyssna på vad din broders son, alltså din kusin, också har att säga. Och då så sa Waraqa, vad har du sett för någonting? Han sa, då berättade profeten sallallahu alaihi wasallam att vad han såg för någonting. Jibril, den där ängeln som kom och så vidare. Och då så sa Waraqa, det här är en namus. Och namus betyder han som har anförtrotts någonting hemligt, alltså uppenbarelse. Och han menade Jibril. Han som brukade komma till Musa. Jag hoppas att jag önskar att jag kunde vara ung och stark den dagen då ditt folk kommer att utvisa dig. Och då så sa profeten Hassan förvånadsfull, kommer de att utvisa mig? Han sa, ja, ingen har någonsin fått det som du har fått förutom att han har mött motstånd. Och om den dagen kommer så ska jag ge dig seger så gott jag kan. Men sen gick det inte långt förrän Waraqa dog. Och då dröjde det lång tid tills det att nästa uppenbarelse kom. Och Ibn Abbas säger 40 dagar. Andra säger 2,5 år, men Allah alam, 40 dagar verkar mer troligt. Och den här hadithen bevisar många fina saker. De lärda säger att han gick till den här grottan för att dyrka Allah så gott han kunde. Och när Jibril kom och liksom omfamnade honom, så säger de att det var för att väcka upp honom och förbereda honom på det stora som skulle komma, uppenbarelse, så att han skulle vara mera mottaglig och verkligen minnas vad som sades till honom. Som det har sagts i Koranen, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, vi ska uppenbara någonting tungt för dig, någonting stort ska vi uppenbara för dig. Koranen var ingenting lätt. De sa att när profeten sallallahu alaihi wasallam satt ibland på kamelen och uppenbarelsen kom, så kunde kamelen inte ens stå kvar på, den kunde inte stå på sina ben. Den bara föll ihop nästan. En sahabi sa en gång, så lutade profeten sallallahu alaihi wasallam sitt ben över mitt ben, eller han la sitt ben över mitt ben, och det uppenbarades för honom. Mitt ben blev så tungt att jag fick blåmärken på benen. Och de sa att när uppenbarelsen kom, på en iskall dag, så såg vi hur han svettades. Vi såg hur profeten Salom började svettas. Hur svett rann från hans panna. För det var någonting stort. Så Koranen är ingenting lätt. Utan det är någonting mäktigt. Allah subhanahu wa ta'alas tal. Och andra lärda säger att han också liksom greppade honom. För att förbereda honom. Och testa hans tålamod. Och att han också ska vara förberedd på det stora uppdraget som väntar honom att bli profet. Och sen att han gick tillbaka till Khadija radiyallahu anha och hon tröstade honom. Och sa dessa fina saker till honom. Vilket också tyder på hennes otroliga intelligens. Och här säger många lärda att det är också rekommenderat att gifta sig med en kvinna som är religiös och intelligent. Och att hon också valde honom som var de bästa av människorna i Mekka tyder också på att en kvinna ska välja och vara noga med vem hon väljer i giftermål. Eller hur? Inte bara gifta sig med första bästa. Utan man väljer en person som har bra religion och bra akhlaq, som det har nämnts i hadithen. Och samma sak kvinnan. Bra religion, bra akhlaq. En kvinna man finner frid med, när man är nöjd med, när man kollar på och så vidare. Och hon visste också att när hon sa att Allah kommer inte svika dig. Eller Allah kommer att belöna dig för alla de här sakerna du har gjort. Han skulle inte straffa dig. Utan ha tålamod, du kommer få belöning för allt det goda du har gjort. Och de här sakerna som du brukade göra, tala sanning, hålla familjerelationen, hjälpa de fattiga och utstötta, är någonting som hon visste att man belönas med. Så hon tröstade honom med detta. Nam, och sen så dog Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anha. Och det har berättats också i en hadith från Aisha radiyallahu anha att Khadija frågade honom om Waraqa ibn Nawfal. Då sa han jag såg honom i drömmen med vita kläder. Och om han skulle vara från eldens invånare så skulle han inte ha vita kläder på sig. I en annan hadith så sa han, jag såg honom med vita kläder. Och jag såg honom i paradiset med silkeskläder. Så Waraqa ibn Nawfal, det som också framgår av hadithen är att han accepterade hans budskap, eller hur? När han sa det. Det som har kommit till dig är sanningen, profeten Gabriel, eller ängeln Gabriel. Och om jag lever så ska jag ge dig seger. När ditt folk utvisar dig. Och det här bevisar också att en person som är på sanningen och kommer med sanningen kommer att möta motstånd. Och det här är någonting man måste acceptera. Även idag i det här samhället vi lever i. Vi kan inte förvänta oss att alla ska vara nöjda med muslimerna. Det går inte, eller? Allah säger i Koranen, "Wa lan tarda 'anka al-yahuda wa lan-nasara." Judar och kristna kommer inte vara nöjda mer förrän ni lämnar er religion. Folk har alltid motsatt sig profeter. Inte vanliga muslimer, profeter. Man har dödat profeter för att de har kommit och pratat om sanningen. Så att vi får utstå lite problem. Det är normalt att man skrattar åt någon som har skägg eller hijab eller någon som är salat. Det är någonting man måste utstå. Men det är de troende som kommer att skratta på domedagen. Sista skrattet som man brukar säga. Eller skratta bäst som skrattar sist. Så i alla fall, om man är på sanningen får man förbereda sig på svårigheter och tålamod. Även ibland kan man möta svårigheter bland vissa muslimer. Om du är på sanningen. Som profeten sa, alaihissalam, att religionen började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så glada nyheter och belöning till främlingarna. Religionen kommer innan domedagen återigen att bli främmande. Folk kommer säga, vad är det här för? Vad håller han på med? Det är konstigt. Man har kommit med för ny religion. När du praktiserar islam så som det ska praktiseras, då måste du ha tålamod. Och följa den raka och den rätta vägen. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.